Hej hej, ni lyssnar på Marknadskollen med Tam Rumdu och det är den 8 mars 2023 idag. Innan vi går igenom de olika världsdelarna som vi brukar göra, den vanliga resan, så tänkte jag att vi börjar lite snabbt med lite kort om situationen om gasen, eller rättare sagt priset på gödning. Vi ser att priset på gödning faller, det är ju att den följer upp ner priset på gas. Både ut i USA mycket låga priser, men också i Europa. Vi har ju fallit ungefär cirka 85-90% från toppen av 2022. Och vi har ju, gaslagren är för den här tidpunkten väldigt höga. Vi har ungefär lyckats ha 60% av gaslagren fyllda. Det successivt ju töms, alltså minskar lagren under den här vinterperioden på grund av uppvärmning och el. Konsumtionen och fram till april och därefter brukar det återigen fyllas på och sen börjar åter när vintern är på ingång så börjar det falla igen dessa gaslagren. Skillnaden för 23 jämfört med 22 är att vi hade ju lite gas som kom in genom ledningar från Ryssland. Nu är det ju helt, nästan helt stängt, helt tömt där. Det kom ju väldigt, väldigt väldigt små mängder just nu från Ryssland in till Europa. Och det är ju att den här extra biten finns ju inte med i kalkylen för 2023. Så det måste ju ersättas. Då får vi se hur vi lyckas. Man försöker ju nu med LNG. Man har ju lyckats försöka få in en del båtar och där och kunna fylla det. Sedan är det också att vi hade ju den höga prisen. Det gjorde att väldigt mycket stängde ner. Både från smälteri men även exempelvis gödselfabrikerna som stängdes. Men nu har allting kommit igång igen. Och det gör ju att efterfrågan är tillbaka. Så det kan ju vara lite ett problem kanske om detta takten skulle hålla i sig. Det som är ju motvikten just nu är ju att man börjar se så här räntorna som stiger hela tiden. Det kommer ju slå mot industrin och det kommer slå mot flera andra industrier som är kanske energikrävande. Och därav kan vi se en viss sänkning av konsumtionen. Börja få uppvärmning och få el. Och det kan göra att vi kan få bort lite, ja, minska risken för eventuella problem med vintern, kommande vinter i alla fall. Sen är det ju brus på vind, alltså hur det blir. Blir det väldigt skarp istället för väldigt mild vinter som vi hade i år. Så, eller väldigt sträng vinter. Så kan vi få väldigt, det kan ju göra att konsumtionen ökar. Då faller ju lagren ner och då frågan är om vi kan klara av det denna gången. Framförallt om hela norra halvklotet skulle få en väldigt kall vinter. Det gör ju att vi får ytterligare konkurrens på gasen. Inte bara både från Kina och från Japan och från Korea. Så hela Asien är väldigt konkurrerande. Och där kan ju vara också det också. Kineserna är väldigt tidiga med att köpa upp. Eftersom man inte vet det så köper man oftast tidigare. Köper upp lite mängder. Och sen kommer fram till kanske januari så upplever man. Det blev inte så sträng vinter. Det blir lite mindre. Så gör man ut och försöker sälja tillbaka. Så det kan ju skapa lite konkurrens här för Europa. När man ska försöka få upp dessa lagren inför vintern igen. Så, men än så länge, okej. Okay, och får vi upp lite ränta så kanske vi får ner efterfrågan också utifrån industrin. Så det kan göra att det dämpar sig. Men detta är inte över än så länge vad jag kan tycka. Och det vi kommer fortsätta få problematik. Det är ju väldigt svårt att bara ersätta Ryssland sådär på rakt arm. Vi har varit väldigt beroende av det. Alltså, hela Europa, alltså vi är ungefär 80%. Europa brukar importera 80% av sin energi, primär energi. Och Ryssland har varit den största leverantören. Så det är inte konstigt att vi får svårigheter i det sammanhanget. Men än så länge, rätt så bra. Det sänker ju priset på gödning. Och det ser ut, alltså trenden är fortsatt fallande. Därifrån i alla fall, åtminstone ett tag till. Vi har en USD-rapport senare ikväll, våra styr av Mars-rapporten. Räknat, jag tror det blir väldigt händelsefattigt, det mesta är inprisat. Marknaden vet vissa saker som USD kommer göra, jag räknar inte med större överraskning. De kommer förmodligen exempelvis sänka Argentina, skördarna där för majs och sojabönor, kanske höja exporttakt för Ukraina, Australien och på vete exempelvis och sänka för USA kanske både för vete och majs. Så lite som små förändringar kan vi tänka på, men inte större, inga större överraskningar. Tittar vi till på marknaden och prisutvecklingen från årsskiftet till idag så är det ju en som sticker ut lite och gått väldigt mycket starkare relativt alla andra och det är sojamjöl. Alltså, om vi jämför sojamjöl, Chicago för sojamjöl, sojan och majsen från Chicago och sen tar vi Matif raps och vete så är det sojamjöl som har gått. Den ligger ungefär så 8-9% upp för i år, och då har vi, om vi tänker att allting är för gammal skörd och i euro, sojan pendlar runt nollan just nu. Tar vi majsen så är den ner cirka 5%, medan vete och raps ner det dubbla, drygt 10% just nu. Så, och det är de som har fått mest stryk, och det, man ser väl tydligt att de trendar betydligt ner. Anledningen varför just sojamjöl har gått så starkt är ju Argentina. De är ju världens största exportör av sojamjöl. De står ungefär för 35-40% av marknaden på exportmarknaden. Sen kommer ju Brasilien där med runt 25-30% kanske. Det kanske blir lite högre, ja, runt 30%. Så det är ju det som dominerar. Och försvinner de och för de dålig skörd, så brukar det påverka pris. Och det är just det som har drabbats Argentina. De har ju fått en torka som bara varit så ihållande. Först slog den mot vete, och nu har de bara fortsatt sig in på nästkommande skörd för sojabönor och majs också. Och det slår ju hela den här avkastningen. Och det har vi sett justeringar här komma, framförallt från inhemska analyser. Så man pratar om kanske 33-35 miljoner ton av skörd, alltså av sojaskörd från inhemska ut. USD ligger på 41 om jag inte misstår. Alltså det finns ytterligare sänkningar här. Tittar vi till siffrorna på tillståndsvärden, så bedöms 67% av all sojabön i Brasilien vara dåligt eller mycket dåligt. Alltså förlåt, Argentina, inte Brasilien. Var mycket dålig skikt. Och det, dålig eller dålig skikt. Och detta är väldigt historiskt hög siffra just nu. Och tittar man på arealen, så säger man ungefär så 3/4 av all areal är under stress, alltså under torkan, alltså väldigt, väldigt stressat just nu. Majsen är inte lika hög, jag har en siffra där på 57% som bedöms vara dåligt eller mycket dåligt tillstånd, också väldigt hög historisk siffra. Dock är ju majsen är ju lite mer sådd, större delen sådd lite senare, så det har inte kommit lika långt i utvecklingen. Men som det ser ut i prognosen just nu, så kan det ju fortsätta att den här stressen kan öka, och då kommer det smitta av sig till majsen också. Så det gör ju att Argentina, som är tillhör de topp 4 också på Argentina, majsexportören i världen, kommer ju också få se sänkningar på majsskörden. Så det kommer ju göra att det ger ju viss tryck uppåt i marknaden. Men det har lyfts än så länge bara sojamjöl. Och detta är väl lite bevis på att även sådana här torka räcker inte i dagens marknad för att driva upp priserna. Detta är rätt så stor aktör i Argentina. Och då börjar man fundera på vad krävs det egentligen för att det ska kunna lyfta. Men just nu är det mycket fokus på att man får ner priset på gödning. Man är lite orolig efter hur efterfrågan ser ut. Så det gör ju att marknaden är lite mer åt det pessimistiska hållet. Men kanske inte på mjölet än så länge. Men det är lite sån små tendenser som man ser. För ofta ser det att du ser en nyhet och du tycker att det ska vara bull, så ska den agera sig uppåt. Gör den inte det, så är det ju så att då har du kanske prisat in och de ser andra punkter som är ännu viktigare. Går vi vidare till grannlandet, Brasilien, ja, där är ju sojaskörden ser ju hur bra ut som helst. Man pratar om en riktig rekordskörd på 150 miljoner plus här, och det är ju, man kanske hörs vissa säga 52-53 miljoner ton till och med. Så det är ju, det ser ju väldigt, ja, det blir ju väldigt stor, mycket sojabönor som ska ut. Så stor rekordskörd och rekordexport förväntas. Brasiliens största utmaning just nu blir lagerutrymmen. För tittar vi utvecklingen på skörden, så har den gått mycket snabbare i förhållande till lagerutrymmen. I dagsläget uppskattas någonstans mellan 185-190 miljoner ton av lagerutrymme finns för både spannmål och oljeväxter. För 150 miljoner och så totalskörd, förlåt, räknar man någonstans runt 300 miljoner ton, 315-320 miljoner ton av spannmål och oljeväxter. För 150 miljoner ton nu spannmål alltså, av sojabönor, och i maj ska du börja tröska majsen som betraktas av Frinja, så förväntas bli 95 miljoner ton. Ja, då har du ju inte utrymme. Så det är väldigt många som behöver få ut väldigt mycket, väldigt snabbt just nu från Brasilien. Så innan majsen ska också komma in i lagerutrymmen. I Brasilien är det också att lantbrukarna har ju inte större delen av, de har ungefär, större delen av lagren finns inte hos lantbrukarna. De står ungefär för så att 15% max. Så snabbt de tröskar, så ställer de det vidare och bara försöker bli av med det. Innan, för nu måste man skapa utrymme för majsen istället. Så det gör att vi har kanske här 3 månader om sojabönor som måste gå ut i rekordtakt för att den ska kunna ja, skapar utrymme för Safrinjan. Och det gör att priset på basis, alltså framförallt på brasiliansk sojabär, har ju fallit lite kraftigt. Jag tror det är till och med negativt nu, och det är ett stort prisdifferens. Det får inte bara till USA och Argentina, som är väldigt konkurrenskraftigt för Brasilien. Och det är väldigt förklarande. De vill ju bara få ut allting så mycket som möjligt innan hela majsskörden ska också komma in. Så man ser väldigt tydligt att det finns viss... och det gör att kanske sojabönor har lite svårare i förhållande till sojamjölen i dagsläget. Innan vi går in på några halv så tar vi lite snabbt också. Australien, vi har fått lite uppdaterade siffror. Vi hade ju rekordskördar och det har kommit ytterligare höjningar på de rekordskördarna. Veten, jag tror de höjde nästan med 3 miljoner ton rapsen plus 1 miljon ton också för korn. Det är ju rekordskörd eftersom det är exceptionellt bra avkastning som har kommit ut från Australien just nu. Och det ser vi också på exporttakten. Vete, majs, korn, allting bara exporteras så snabbt som möjligt, så mycket som möjligt just nu. Och det är väldigt tydligt att det är mycket av rapsen börjar söka sig in mot Europa. Så det ser ju ut som att det blir, ja, det kommer bli rätt så mycket konkurrens som kommer från den här regionen. Också på gammalskörd i dagsläget. Så det är att vi har ju viss, ja, viss prispress här som kommer in också i marknaden. Lämnar vi av södra halvklotet, går vi in på norra halvklotet. Det är ju mycket vintervilla. Vi håller på att lämna nu. Vintervillan kommer upp här på vårbruket. Och våren, och så vi kommer försöka se lite siffror. Tar vi först andra sidan Atlanten mot USA, så har vi fått lite uppdaterad statistik framförallt både för Texas och för Oklahoma när det gäller till höstvetet tillståndet. Lite bättre där. Men när vi tar den stora, största delstaden Kansas, där sänkte man tillståndsvärdena för höstvetet från 19-17% den senaste veckan. Och just nu har man inte börjat med den nationella siffran än så länge. Man tar vissa delstater här och publicerar det. Men mot slutet av mars, början av april, där någonstans brukar man påbörja för hela nationen. Men skulle vi ta 17% om 3 veckor, det skulle det innebära att vi har nu det näst lägsta ratingvärdet för Kansas på senaste 10 åren. Så det är väldigt tydligt att det är väldigt torrt i den här regionen. Både Texas och Oklahoma fick lite mer stormar, så det fick lite mer nederbörd här under vintern. Men på något sätt så kom Kansas undan från detta här. Så de har ju drabbats lite mer av den här torkan. Senast 90 dagarna ser det inte så bra ut överhuvudtaget. De har ju fått väldigt mycket under det normala där. Det ser lite bättre ut på prognoserna. Nästa veckan, 2-10-15 dagarna över det normala. Så vi kan få lite förbättrat tillstånd där kommande tiden. Men återigen, de kommer behöva mycket mer regn där för att den här grödan ska klara sig i USA. Men det är ju väldigt spritt när det kommer till vete rent generellt där. Vi har ju en del höstvete som produceras centralt, och så har vi nordvästra delen, och så har vi vårvete exempelvis upp mot North Dakota som står där. Så det är ju väldigt splittrat på det. Så, men dock en dålig start för Kansas i alla fall hittills. Går vi över till vår sida innan vi går in på Europa, så ska vi bara snabbt ta upp, ja, det är ett nytt avtal som börjar förlängas, spannmålskorridoren. 18 mars är sista dagen, då gäller det inte längre avtalet. De har börjat förhandla, det är ju ingen part som är nöjd med utvecklingen hittills. Båda två klagar, det är väl politiken i det. Vi får ju också tänka att förra gången när det skulle skrivas på så skrevs det inte på, och sen gick det ett par dagar och sen skrevs det på, och sen var ryssarna lite sura, och sen skrevs det på 2-3 dagar. Först stack priset och sen föll priset igen. Så vi får ju vara medvetna att detta kan också ske denna gång, att det blir viss fördröjning ifall detta ska, för jag tror det finns ett stort intresse för båda att det ska bara fortsätta. Jag vet från ukrainsk håll, de vill ju också göra tillgänglig för Mykolaiv, som är den stora hamnen där för att kunna exportera spannmål. Det blir ju lite svårt, de har ju på andra sidan vattnet ligger ju ryssarna, så det är lite problematiskt om de skulle kunna få öka det. Det andra problemet är, det största problemet de har ju, det är kontrollen som sker ju här när ryska inspektioner ska göras på båtarna. Och där har ju Ukraina också klagat att varför måste man kontrollera alla fartyg som exporteras ut från här. Det är en sak att du kontrollerar fartyg som ska in i Ukraina, men varför bör du kontrollera alla? För där de begärt stickprov, men ryssarna har ju sagt nej såklart. Och de har varit väldigt långsamma. De har tagit med vissa gånger bara inspekterat 2 båtar exempelvis. Och det är ju väldigt, väldigt långsamt att kontrollera fler. Det har fått upp lite takten här inför avtalet. Det finns väl någon anledning att det ska se lite snyggare ut. Och vi har sett att den här köerna som hade skapats upp mot 50 dagar har faktiskt minskat. Men det är fortsatt köer lite här och där. Det märker man redan idag också. Runt på spåren och Marmaris där kontrollen sker. Man ser precis utanför Marmaris, alltså vid Egeiska havet, vid Medelhavet och även mot Svarta havet, så norr om Marmaris där, innan den kommer in i Bosporen där, så ser vi att det är väldigt tydligt att det är väldigt mycket kö, väldigt mycket båtar som fartyg som fortfarande väntar för att komma in för att kontrolleras. Så det är ju någonting som ukrainarna också lyft fram. Ryssarna vill ju ha att det ska bli enklare, att det är fler som ska försöka handla med dem, det ska vara enklare att betala också, så de vill ju också få den här upp här på något sätt. De har ju försökt också, de har ju klagat framförallt, de tycker inte exporten av både gödning och spannmål har gått relativt väl. De klagar ju väldigt mycket på det. Och det andra, de klagar på att spannmålen som kommer från Ukraina inte kommer ut till Afrika exempelvis, att större delen hamnar i Europa. Och det är på grund av att mycket av spannmål som fortfarande kommer hit från Ukraina går ju också fortsatt från bilar och järnväg och även pråmar, alltså från de mindre hamnarna i Danufloden in i Rumänien och lastas in på Konstanta för att komma ut på exportmarknaden i Rumänien. Från Rumänien. Och det gör ju också att det är väldigt starkt flöde in i Europa. Och detta är väl någonting Ryssland försöker ju trycka på, att det inte helt stämmer inte överens med det. Tittar vi till lite på exporttakterna här, så är det ju att nu börjar man verkligen kanske kommer märka skillnaden från export från Ukraina när det kommer till spannmål nu och skörd 23-24. Vi tappar ungefär så 30% av areal, höstveteareal, kanske lite mer, vi pratar om kanske 35% vad jag förstår. Utöver det så är det ju väldigt fyllda lager, men också svårt att sälja spannmål, som gör att det blir lite problematiskt. Tittar vi siffran som fanns i USD hade sin prognos strax innan kriget på februari månad på sin rapport, låg de på spannmålsexport 63,5 miljoner ton. När kriget har bröt ut så har de tagit ner det. Vi ligger någonstans mellan 53-50 beroende på vilken skörd det är. Vi tittar på den gamla och den här nyvarande. Så någonstans där ligger. Så vi har tappat några miljoner ton i förhållande till när vi var som högst för ukrainsk spannmål. Nästkommande skördar 23-24 så ligger prognoserna någonstans mellan 20 som lägst upp mot 35 miljoner ton. Det är ju mer än nästan halvering jämfört med vad vi ligger just på idag på exporten från Ukraina. Och vi kommer tappa arealer både förmodligen på majs och på vete här ytterligare. Och det gör ju också att exporten kommer nu minska från Ukraina. De har fortsatt väldigt svårt med att få tag på gödning. Det kommer ju tappa avkastningar. Svårt med att få tag på lagerhållning. Man såg ju redan på majs när den skulle tröskas, så blev ju ungefär, jag tror det blev så 15-20% kvar ute på fältet. Och ja, där rör kvaliteten också för dem. Om man tappade den skörden. Och det gör ju också att det skapas ju också mindre incitament. Så det finns ju risker att man inte kan tröska, för det finns ingenstans man kan lagra. Och hela det gör ju också att det blir lägre sålt arealer hela tiden här också. Svårt att få tag på utsäde, bara på det. Personal, diesel, fortsatt problematiskt. Samt att det kostar exceptionellt mycket för att få ut från Ukraina ut på transporten. Transportkostnaden är extremt dyr just nu. Om vi tar in mot Europa exempelvis med bil eller tåg. Men även genom Svarta havet. Nu när det blev köbindningar, då kunde fraktkostnaden ligga på $100. Alltså bara ta bort $100 från priset på, alltså spannmålspriset. Det slår ju väldigt starkt. Så det gör ju att de har fortsatt lite svårigheter härifrån. Men annars tittar vi på tillståndet för höstgrödor, så ser de faktiskt väldigt bra till goda. Alltså det är ingen sån problem just nu, de har inte haft några utvintringsrisker. Till skillnad från Ryssland som fick lite utvintring i vissa regioner där, men det var lite is där som har slagit ut en del av det. Ingen större mängd, men det är lite tapp här och där. Det kan göra att deras höstveteareal faktiskt blir lägsta på 5 år. Och det är ju, ja, med tanke på att vi får lägre export från Ukraina förmodligen och kanske en lägre skörd också förmodligen från Ryssland. Här ligger vi på gammal skörd, lite fortsatt lite delade meningar. Tittar vi till på rysk analys ut, även visst internationellt, de ligger upp på en rysk veteskörd på 100 miljoner ton plus. Och det är många som poängterar, men det finns ju mycket vete i lagen för Ryssland. Så även de inte kan exportera, alltså kommer de vara rätt så tunga inför nästa kommande skörd. Men tittar vi på USDA så finns det lite tveksamheter där. De lyfter fram att vädret har inte varit så fördelaktigt att det skulle bli så extremt mycket högre rekordskörd gentemot tidigare, att avkastningen avviker alldeles för stycken. Och de ligger på 92 miljoner, så skiljer lite drygt 10 miljoner ton i förhållande till vad andra, vad USDA tycker. Och de har ju delvis, så kan jag förstå också, jag kan också tycka att vädret inte varit optimalt i vissa regioner. Så tar man exempelvis vårveteskörden som också skulle fått en rekordskörd. Och sen jämför med Kazakstan som inte har fått rekord också, då blir man lite så, ja men detta är ju inte vinklat, och sen är det ingen spegel, det borde också Kazakstan ha fått riktigt bra skörd. Men ja, det finns lite frågetecken här och där, så man kan förstå att man är lite, men andra sidan så är det väldigt många som bekräftar att det förmodligen är en väldigt stor skörd, men ja, det återstår det. Men det gör ju också att Ryssland kanske får en skörd. Man pratar om 80 miljoner plus, 81, 82 miljoner plus, 82 miljoner någonstans där. Och det är väl ett stort fall om det kommer från 100 miljoner plus, kanske 20 miljoner ton som man tappar. Men sen gäller också att detta skulle ändå bli den fjärde största veteskörden från Ryssland. De har aldrig legat tidigare på två andra som legat runt 85 miljoner ton utöver denna här. Så detta skulle ändå bli rätt så stor skörd. Men om man sänker så kommer förmodligen också exporten minska, och tillsammans med Ukraina så kanske vi tappar lite mer spannmål export från detta här regionen inför nästa kommande, alltså för kommande skördeår. Så finns det lite risker här. Om vi släpper lite svart av, eller går in på vår del istället på Europa. Vi taktar ju lite långsammare fortfarande på exporten från till USD, tycker jag, på vete i alla fall. Men det stora frågetecknet är ju den gigantiska importen vi har just nu på vete. 6 miljoner ton av vete har Europa importerat. Det är otroligt hög siffra. Jag tror jag har drygt 8 miljoner från 2008, och jag tror att vi kan faktiskt passera det innan skördeåret är avslutat. Alltså det är ju väldigt mycket. Och det gör att vi måste faktiskt få ut med. Vi hade ju inte så dålig kassskörd. Sen har vi ett annat problem, det är ju foderindustrin, alltså själva grisindustrin går ju väldigt mycket på knäna och har haft väldigt svår med lönsamhet ute i Europa. Tittar man både Frankrike, Tyskland och andra länder, så har detta drabbats många av dessa här normala producenterna som har haft väldigt tufft med sina marginaler. Och det gör ju också att foderförbrukningen, användningen har ju minskat. Det ser man framförallt, finns statistik som kommer både från Storbritannien, Tyskland och från Frankrike. Vi ligger ju väldigt lågt. Vi ligger i vissa fall alltså nästan 10% nedgångar på foderblandningar. Då är det inte på gård, alltså det som man förbrukas på gård, men det som säljs är väldigt tydligt att det är betydligt lägre i år jämfört med det var förra året. Så det är väldigt tydligt att det förmodligen finns det mer spannmål tillgängligt i Europa. Plus att vi har gått om import från Ukraina som kommer in också. Det gör ju att vår balans kanske är lite tyngre än man tidigare kanske har förmodat. Långsamma export skapar ju också problem. Så det är ju hela tiden detta här att vi kanske det kanske finns mer här, och vi kanske borde sälja mer, men vi gör inte det just nu. Och det gör ju lite, det ser lite så, kan bli lite problem. Ser man till på tillståndsvärden som har kommit till, framförallt Frankrike, det är bland det bästa som finns. Vi har ju haft väldigt stor torka, alltså slutet av januari in på februari, så nästan 30 dagars period, nästan regnade ingenting nästan, både i Storbritannien och i Frankrike. Bland den lägsta nederbörden. Men vi har fått regn och vi har mer nederbörd på gång här de närmaste 15 dagarna, så det ser ut som att vi kan återhämta en del av den här. Nej, och också viktigt för, om man ska ta det exempelvis, för energibalansen ute i Europa. För det är att vi måste fylla upp också vattenkraften och även för kärnkraften, så vi får upp vattennivåerna. Så det gör ju också att vi kan kanske få ner lite, och det kan påverka också priset på gas och efterfrågan på gas om vi får lite bättre för det. Så det gör ju att det ser lite bättre ut, det är överhuvudtaget där. En annan aspekt är att det har gått väldigt snabbt under, på grund av att det var sån torka, alltså vårsådden i Frankrike, rekordsnabbt. Det är nästan klart, det brukar inte vara klart innan mars här, vi är nästan klart med hela vårkornsådden. Det är exceptionellt snabbt. Så det är förmodligen också lite tidiga sådda ute i Europa på grund av den här torkan. Det kan ju också göra att det blir tidigare skörd. Det ger lite mer tryck på innan, lite tidigare in på när det ska skördas ute i Europa. Så tungt där. Men det är inte bara på spannmål, även på framförallt på rapsen. Det är ju likadant där. Vi har ju en exceptionellt hög import där. Vi är upp 5,5 miljoner ton av raps som vi importerar till. Det är ju bland det högsta som finns. Och tittar man till exempel så är ju balans och liknande, de har ju inte så höga siffror som de förväntar sig. Och då blir man så, okej, crushing, ja, den går ju redan på max ungefär. Ja, men så fortsätter vi köra både från Ukraina och från Australien. Allting kommer in från båda hållen. För det är väl ungefär här vi kan använda rapsen. Och det gör ju också att nu börjar man också höra lite att ja, det börjar bli lite fyllt på rapsolja. Det börjar bli lite fyllt på rapsmjöl också här. Och det gör ju att vi kanske ska börja se att det kanske blir lite tungt. Ser vi på arealerna så ligger vi ungefär samma som förra året. Vi förväntas någonstans med 19,5 som vi hade förra året, 19,5 kanske 20 miljoner ton. Ukrainas östrapsareal också ungefär likadant som förra året. De kommer nog ha lite större sojabönsareal här på vågrödorna, lite större på oljeväxter. Det gör ju att detta kommer ju också söka sig in mot Europa. Så det finns ju fortsatt lite tryck här som kan vara lite problematiskt för att bli av. Rapsen ser tung ut, veten ser tung ut. Och detta är nog en av förklaringarna varför matifvete och matifraps har ju gått lite svårare. Och det har ju också varit med konkurrens både från Ryssland och Ukraina när det kommer till vete. Men egentligen legat under, så Europa behöver ju börja trycka ut där för att kunna vara konkurrenskraftig. Och nu börjar man märka att det börjar bli lite mer tjockare och tjockare, tyngre och tyngre. För innan året är slut, så det betyder att priset måste bli mer konkurrenskraftigt. Och det är samma sak med rapsen, måste komma ner i pris för att man ska sluta importera och få ner den så mycket, så långt som ner den, så att mjöl och oljan, att det blir nästan, att det tappar en del av den lönsamheten. Men just nu är det ju väldigt fördelaktigt att fortsätta crusha rapsen till, ja, bland företagen där i, framförallt i Tyskland och i Holland. Ja, liten snäpp. Vi har ju haft en viss efterfrågan. Det har varit Kina, men det har ju saktats in där också. Och det gör ju också att det blir lite ut. Både på sojabönen så har det, den har ju, alltså under 2000-talet så är det ju den som har stigit. Den steg så här varje år nästan successivt fram till 2015. Sen har det blivit lite mer flackare. Vi har stannat här på 90 plus. Och inte hänt så mycket med. Och även på alltså på spannmål, det var ju Kina som gjorde så att priserna stack där i början. Jag tror det var 2020. Så mot hösten där som vi började sommaren, sen sommaren, som började säga att priserna stack. Ja, då Kina började köpa väldigt mycket spannmål. Dessförinnan så hade de snittat 20-25 miljoner. Men plötsligt hamnade importen på spannmål runt på 60 miljoner ton. Runt 60 miljoner ton. Och, men nu senaste prognosen för just det. Och tittar vi på, så hamnar vi på en total import på strax under 40 miljoner ton. Så vi har successivt minskat. Så alltså det gör ju också att efterfrågan kanske inte är där just nu i dagsläget. Så det gör, och det lägger ju lite extra prispress i marknaden. Vi måste ha någonting som driver priserna. Vi måste ha någonting som driver efterfrågan. Kina har ju varit där, men nu är det lite motvikt i dagsläget. Så det gör ju också att det gör en extra tryck nedåt i priserna om inte Kina försöker dyka upp. Och de har inte så bra marknad. Tittar man på crushingen så är det ju inte så lönsamt just nu. Tittar vi på slaktgrispriset också, som Kina är ju världens största konsument av fläsk per capita och har störst andel grispopulation, har inte riktigt häft någon världens grispopulation. Och det gör ju också att kommer den inte igång, och det gör, så håller det ytterligare lite tryck på marknaden och försöker pressas priset ytterligare. Ja, ska vi försöka runda av här innan vi avslutar. Som sagt, USD-rapport sen ikväll. Jag tror pris, det är vissa faktorer som driver. Det är gasen, nedgången på gasen och energirelaterade råvaror som generellt driver ju ner priset, produktionskostnaderna för lantbruk. Det ger vissa förbättrade lönsamhet. Det kan man också trycka ut lite mer, bättre. Och det gör ju att vi säger pris. Även om vi har historiskt låga lager så har vi, alltså, faller ju priset, produktionskostnaden, så har vi fortfarande en premie. Men premien blir ju konstant. Så faller kostnaden så måste ju premien också hänga med på något sätt. Alltså det kan ju inte bara bli större och större. Antingen måste någonting inträffa som driver priset uppåt, eller får vi följa med priset nedgång när produktionskostnaderna faller för lantbrukarna ute i världen. Svaga efterfrågan också från Kina. Jag ser inte att den kommer till här än så länge, och det är också lite problematiskt. Är lite tyngre ut i Europa just nu. För mycket import, för dålig marginaler för foderindustrin gör ju också att det blir ju svårt att försöka få igång lite högre export. Och så mycket fokus fortsatt på Sydamerika. Men det är lite överraskande. Alltså har en så stort land som Argentina som stor aktör, borde lyfta med så dåliga skördar. Men just nu räcker inte det till. Det räcker för att lyfta sojamjöl, men de andra grödorna hänger ju inte just med på grund av att det är andra faktorer som också spelar, så framförallt brasilianska sojaskörden som behövs komma ut här innan majsen ska tröskas. Det får avsluta. Jag får så tacka så mycket för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig vecka. Hej!